Då hälsar vi välkommen till Kalix-podden. Idag ska ni få möta en profil som många av er har träffat, känner igen. Inte minst för hennes positiva attityd och hennes engagemang i många samhällsfrågor och brinner verkligen för en målgrupp i samhället som kanske inte alltid har det så lätt. Ulla Granström, välkommen.
Tack ska du ha.
Nu ska vi ha ett samtal här som kommer att handla dels om dig, om er förening, ditt engagemang, din uppväxt, men också det som har skett i år. För det var ju så att du fick gå igenom en oerhört tuff period i början av året. Vi kommer tillbaka till det lite senare. Först och främst så vill jag såklart prata om det här med corona. Ulla, du är 79 år. Du tillhör den här riskgruppen som vi pratar om. Vad känner du och hur reagerar du på allt som händer och sker just nu?
Ja, det är en väldigt svår situation. Många blir ju väldigt isolerade. Alltså nu om jag tänker på alla 70-plussare. Och jag tycker också att vi 70-plussare behöver ta ett ansvar att inte utsätta oss för farorna som där. Till exempel gå och handla på butiker och så vidare och så vidare. Så vi behöver skärpa till oss helt enkelt.
När du pratar med dina vänner, jämnåriga vänner, hur går resonemanget?
Ja, de är ju som jag orolig vad som händer. Det är ju inte bara virusen utan det är ju hela världsekonomin som påverkas nu. Och påverkas vi i Sverige också. Så det är klart det är en oro.
Tar man det här på fullaste allvar? För att man kan ju faktiskt se en del ut och handla och fortfarande vara på offentliga platser där det kan tyvärr vara rätt mycket folk.
En del är väldigt ordentlig om vi så säger. Jag kan väl säga själv att första veckan så var jag väl så där. Nej, men jag är ju frisk och nu kan jag gå och handla. Tills min dotter då, Therese, skurrade upp mig och sa att ja, här 70-plussarna dräller på stan och vi ska jobba hemifrån. De var inte glada. Så då kände jag att nej, nu måste jag skärpa till mig.
Ulla, du har ju varit med om andra epidemier som har varit under de här åren, går att jämföra på något vis mot det som sker idag tycker du?
Ja, det har ju varit svåra epidemier som har gått tidigare. Men om jag jämför med nu så är det ju så att vi hela tiden öppnar vi tvn eller öppnar vi en tidning eller läser vi på Facebook. Så är det ju om coronaviruset som står och det är ju viktigt med information. Men för mig är det också lika viktigt att vi för in glädjefyllda saker hos människorna också. För jag tror om det blir för mycket information då stänger vi av hjärnan. Vi orkar inte ta till allt. Och därför måste vi varva det med glädje men även med allvaret.
Jag tänker också så här att eftersom man matas med information och ibland olika information så kan det vara lätt att man missar den information som man egentligen ska ta till sig.
Ja, men så är det ju. Det är ju så att om det blir för mycket så till slut stänger du av hjärnan att lyssna på det kanske det du verkligen skulle behöva lyssna på.
Ulla, hur ser din vardag ut just nu?
Ja, jag försöker att varje dag skapa någonting som jag tycker är roligt. Och sen så har jag en förmåga att ströla ut dagen om jag så säger. Och det är ju inget besök. Ja, dottern kan komma förbi med matkassa eller så. Eller hennes sambo. Men för det mesta så är jag hemma på Hallonstig.
Det har blivit ett ändrat beteende i din vardag bara på några veckor.
Ja, ja. Jag var ju runt och flängde nästan varje dag. Men nu får jag vara hemma. Men det jag också har reflekterat över det är att vi som har den moderna tekniken i form av mobiltelefoner eller datorer. Vi har ju egentligen försprång på många sätt för vi kan göra dagen mycket roligare. Vi kan hålla kontakt med varandra på ett enkelt sätt och så.
Men när du går omkring här i huset, hur går tankarna?
Jag försöker att inte tänka så mycket. Jag försöker tänka på det som är roligt. Det är min livsfilosofi. Ha roligt, gör så gott du kan av vardagen så blir den bra.
För när man möter dig Ulla, jag har ju haft förmånen att få möta dig i många olika sammanhang. så visar du ett enormt engagemang. Jag tänkte vi skulle komma in på det lite senare, men framförallt också att du är så positiv. Känner att du ser möjligheter nästan oavsett vilka frågor det handlar om?
Jag ser mer möjligheterna än hindren. Och jag vet inte, det är väl i grunden min personlighet som har gjort det, eller min uppväxt. Det är väldigt svårt för att säga. Eller en kombination, uppväxten och personligheten, som gör att jag är en positiv människa. Men det är klart att nu kan jag ju bli sviken och förbannad ibland. Men det går över väldigt snabbt.
Vi kommer tillbaka till din uppväxt alldeles strax, som var i Jokkmokk, för det är där du föddes och småningom blev du Kalix. Men vi går tillbaka till det här med corona och ditt engagemang i PRO. Ni har ju gjort någonting här under veckan.
Vi har den här veckan skickar vi ut en lunchlåda till våra medlemmar som har bokat det. Vi har ju då ett lokalt hotell som vi samverkar med. Och jag ringde runt till några 90-åringar igår för att höra. För jag ser ju vilka som har beställt, för jag får de listorna. Och de var fantastiskt glädjefyllda. Och de sa egentligen det vi har velat, att det ska bli en glädjefylld dag de här onsdagarna under april som vi hittills har bestämt. Att vänta, längta, ja men nu får jag maten. Och det blir en annan tillvaro än de här andra dagarna. Och sen att han som levererar maten, för jag har faktiskt tagit mat förra veckan och i veckan. När han kommer så blir man ju glad. Jätteglad och god kille som levererar.
Jag tänker på det att under de här tiderna vi är just nu, så kanske det inte behövs så himla mycket för att man ska få ett leende på läpparna.
Ja, men så är det ju. Och jag menar, det vet vi ju själv att det är roligt när du möter en människa som kanske ger dig ett leende. Än en som ser, vad ska vi säga, sur och tillbakadragen ut. Alltså, det är guld värd att möta de här människorna som har ett leende.
Om vi går tillbaka till din uppväxt då för 79 år sedan. I Jokkmokk, det var där du föddes.
Det låter gammalt, 79 år. Men det är ju fakta faktiskt. Jag växte upp med två äldre bröder och två yngre bröder. Så jag var ensam tjej mitt emellan. Och jag brukar tänka att ja, men det är klart att det har ju präglat mig som flicka, som kvinna. Dels det här att bli respekterad. Och det tyckte jag att jag blev av mina bröder. Det är klart, nu var vi ovänner ibland. Och de tyckte att jag var tjurig. Fast idag heter det att man är viljestark och målinriktad. Så jag tror att det har präglat mig.
Jokkmokk som sagt var. Har du någon koppling till Jokkmokk idag?
Väldigt lite. Dels är det då sista åren har ju varit lite tunga, om jag så säger. Men jag har en gammal väninna som bor i Jokkmokk som vi pratar rätt ofta med varann. Och vi kunde konstatera, jag konstaterade sist vi pratade, oj, tänk nu går vi mot 100 båda. Då blev hon lite sur på mig och sa, ja, men du kan väl börja med åtminstone mot 85, för hon är 82 år själv. Så det var ganska roligt, men det är ju så, mot 100.
Vad var det som förde dig mot kusten då, Kalix?
Det var så här att jag arbetade på en elfirma i Jokkmokk. På kontoret skötte jag då. Och vi hade då en Electrolux-konferens i Luleå. Och då dansade jag, och jag brukar spetsa till det och säga att då dansade jag en hel natt med Tore Henriksson. Då blev ju Kalixborna lite nyfikna. Nej, så det där en hel natt, det var väl tilltaget, men jag dansade med han. Och då berättade jag att Bert då, min dåvarande fästman, som sen blev min man, berättade att han hade jobb som idrottslärare på Ytterbyns skola. Och då säger då Tore åt mig att ja, men vi behöver en kontorist på Elektrosteinvall. Det var ju en gammal genuint elföretag som hade radio och kapitalvaror och så vidare. Och jag ska prata med Orva som då var vd på Elektrosteinvall. Och om du kan börja. Och så kom han tillbaka till mig då efter ett tag och sa så här att du får börja. Hoppsan, inga betyg eller någonting. Och ni får då en lägenhet, för då hade de nybyggt ett hyreshus på, det hette Brunnsgatan tidigare, mitt emot Centrumskolan. Ja, då får jag hem och sa upp mig då, och så flyttade jag då till Kalix 67 i februari, har jag för mig att det var. Och sen har jag varit Kalix trogen.
Hur var den tiden då att lämna Jokkmokk där du ändå hade varit ett antal år och komma till Kalix?
Det var ganska enkelt, för det var ju Bert jag ville bo ihop med. Så det var ingen svårighet alls. Men sen kan man väl säga att Jokkmokk under 60-talet var ju en expansiv kommun. Alltså du hade den här vattenfallsutbyggnaden. Och sen om man ser turistiskt har ju också Jokkmokk varit en bra ort att säga. Det är klart det var en liten omställning att komma till kusten. Befolkningarna, Kalix, Jokkmokk, jag tror att det skiljer sig lite olika hur man beter sig mot det som är nytt.
Kan du märka av det också idag?
Ja, det kan jag.
Ditt engagemang, om vi börjar med det politiska engagemanget, när började det?
Det är, om jag säger att jag har alltid varit förenings- och politiskt intresserad. Men när våran äldsta dotter gick första året på Djupkärnsskolan, så var det så att då rymdes inte alla barn på Djupkärns-Stenbäckensområdet i skolan. Och vi var då ett antal föräldrar som bildade en grupp, och vi jobbade då med politikerna att få en förändring. Och då under den tiden så kände jag så här, hoppsan, det är bara gubbar som är och bestämmer här i Kalix. Och då gick jag med i partiet och har då varit partiet trogen sedan dess. Och det 80, jag är lite osäker om det var 80 eller 81 vi bildade den här föräldragruppen. Sen tack vare att vi var aktiva föräldrar. Och när man har facit i hand så ser man ju att det var bra att vi engagerade oss. För då blev en utbyggnad, vinkelutbyggnaden på Djupkärnsskolan. Den blev till. Och då var det så att man hade planerat på Centrumskolan att bygga ut i olika sektioner, om vi så säger. Bengt Söderholm var kommunalråd här i Kalix, och vi hade då bjudit in politikerna till Djupkärnsskolans matsal för att diskutera. När vi var färdiga då sa Bengt Söderholm, ja men nu är det ju enkelt. Vi flyttar ut en del som vi har planerat på Centrumskolan och flyttar den till Djupkärn. Och det är ju ett bra resultat som blev. För tack vare det så kunde man ju göra den här skolstrukturförändringen och så vidare.
När du går förbi Djupkärnsskolan idag, vad tänker du då när du ser det här?
Ibland tänker jag, japp Ulla, där har du varit med och påverkat och det blev ett bra resultat.
Men det är väl klart man känner en viss stolthet också över att kunna påverka en så viktig fråga.
Ja, jag brukar skämta och säga så här, jag tycker föräldrarna är väldigt snälla idag mot hur vi var då när vi ville ha utbyggnad på Djupkärnsskolan.
Som du sa så var det ju flest män då i politiken under den här perioden. Hur var det då att som kvinna komma in och försöka vara med och bestämma?
Det är klart att det var en förändring. Men jag har väl aldrig känt så här att för att jag är kvinna så respekterar de inte det jag säger. Däremot så måste jag alltid vara medveten om att det inte alltid jag får rätt. Men att våga, för mig är det här att våga uttrycka sina tankar och funderingar. Det är det viktigaste. Sen är det ju då majoriteten som alltid bestämmer. Men att man vågar. Och jag brukar också säga att det är demokratins grundsten att stå på. Att människorna vågar uttrycka sig. Då pratar jag inte om Facebook, utan jag tycker mer det här öga mot öga. Och att man ska då kunna respektera varann. Och respektera varann om man inte får igenom sin vilja. Fast det är klart det är surt ibland att inte få igenom det. Och jag är kanske som person att jag är bröderna sa tjurig, men jag är viljestark. Det jag kommer på att det här vill jag vara med och påverka och förändra. Då är jag viljestark.
Förutom den här djupkärnskolan som vi pratade då, finns det andra saker som du är lite så där stolt över att kunna vara med och driva igenom? Jag förstår att det har ju varit så många beslut under de här åren. Men finns det något annat sånt där som du känner?
Jag brukar säga åt utredare på Kalix kommun, Thomas Johansson. För han gjorde en utredning om det här dagliga arbeten. JUC till exempel. De gånger jag har varit i JUC, snickeriet eller kaféet eller var jag har varit, så känner jag en sån stolthet att jag tillsammans med de andra politiker var med och fattade det här beslutet. Så det tänker jag ofta på. Jättebra beslut, men en bra utredning också.
Så småningom så skapade du också ett stort engagemang i PRO, som är en väldigt stor förening, en pensionärsförening.
Jo, vi är ju över 1200 medlemmar. Och när jag skulle gå i pension så fick jag frågan från dåvarande valberedningen i PRO Kalix om jag kunde tänka mig att bli ordförande i den föreningen. Och då tänkte jag, som kanske många andra då som blir 65 år, nej, men inte är jag så gammal, inte passar ju PRO mig. Och tredje gången de ringde, då var jag i Jokkmokk och hälsade på min kusin. Och då, hon som då frågade mig, kunde jag inte motstå, utan jag sa att ja, men jag lovar att ta på mig det. Så får jag hem till Kalix och kom då hem till Bert och berättade att nu har jag tagit på mig ordförandeskapet i PRO. Oj, 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 säger han. Du vet inte vilket arbete du har tagit på dig. Nej, men det hade lovat det och så blev det. Och nu är det ju, tror jag, 12 eller 13 år jag har varit ordförande där. Och jag kan känna av alla delar i föreningslivet jag har varit med i, så är ju den här den roligaste. Och att skapa någonting för äldre människor. Nej, men jag brinner för det. Det är en fantastisk förmån. Sen är det ju inte jag ensam som kommer fram till beslut, utan jag har ju en styrelse med mig. Och jag pratade med en tidigare styrelseledamot i veckan. Och då sa hon, ja men Ulla, det är ju du som är idéspruta. Ja, men en idéspruta kommer ingen vart om man inte har en styrelse runt omkring som ställer upp på idéerna. Så är det.
Ensamhet är något som drabbar en del äldre. Hur viktigt är det då att man har den här typen av organisationer där man faktiskt kan bli delaktig och socialt umgås med andra i liknande situationer?
Det är ju jätteviktigt. Därför att istället för att gå hemma hela dagen och inte ha någonting som händer, det sliter ju ner individerna. Det behöver ju inte vara en äldre, det kan ju vara en yngre också. Och genom då föreningslivet, i det här fallet då PRO Kalix, så skapar vi ju en massa olika aktiviteter som bör passa de flesta. Till exempel, vi har ju friskvård, och när jag gjorde statistiken för fjolåret så såg vi ju att friskvården var den som hade engagerat våra medlemmar mest. Och sen hade vi ju då andra aktiviteter också. Nej, men det är jätteviktigt att ta sig ut och träffa andra. Sociala gemenskapen, fantastiskt viktigt att ha.
Som situationen är just nu så finns ju den där möjligheten att träffas på ett liknande sätt just nu. Är du oroad över att många får sitta ensamma just nu och fundera och tänka?
Jo, det är jag. Jag pratade igår med en man som bor på trygghetsboende på Centrumskolan. För det är så här att på våra lunchlådor så har vi ju satt en klisterlapp att om man känner sig orolig eller vill prata så kan de ringa tre olika personer eller tre olika telefonnummer. Nu var det inte det han ringde om. Men han berättade att man har stängt ner den här gemensamhetslokalen i trygghetsboendet. Och det innebär ju att då har de ju ingenstans där de kan träffas. Då är jag osäker, varför har man stängt ner det? Är det så att den personen som är värdinna i det här fallet är över 70 år och tillhör riskzonen? Är det därför man har stängt ner det, eller är det om man är rädd om smittorisken? Så alla de här små guldkornen som människorna nu kan vara med om, de är ju jättevärdefulla. Och jag försöker ringa till några så här medlemmar som jag känner och vet att de är ensamma. Och bara prata med dem lite grann. Och då blir de ju jätteglada. Men de uttrycker ju hur tråkigt det är.
Och för din egen del så händer det någonting oerhört tragiskt här i januari månad.
Jo, Bert och min livskompis, som jag så säger, i över 60 år avled då. Han fick då förmånen att få dö hemma. Och det är jag ju tacksam också med de resurser samhället ställde upp med. Palliativa teamet eller hemsjukvården. Jag är väldigt imponerad av de resurserna.
Ja, vi pratade om det här innan. Jag förstår att det är känslosamt att prata om det här. Men du ville gärna ta upp ämnet eftersom under den svåra tid som ni hade här. De sista veckorna och dagarna, så fick ni ändå en bra hjälp.
Ja, och det är ju det jag är imponerad av. Och jag säger också att tryggheten, det är att veta den dagen man behöver samhällets resurser. Det är ju hemsjukvården och palliativa teamet i det här fallet. Att då finns den, den trygghet. Så att det är jätteviktigt att vi får ha kvar såna här saker så att man inte plockar bort dem.
Vi har gått omkring här i ert hus, som är ett fantastiskt fint hus. Ett så otroligt välskött hus. Och allt är så fint och vackert och noggrant gjort.
Jag blir ju nästan generad när du säger
det. Det är så fint. Det är så fint.
Du vet, det är ju så här att jag har ju gått här varje dag i 43 år. Så man blir ju hemmablind. Men jag kan väl säga så här, utan att det ska kännas som ett skryt, så känner jag ju stor tacksamhet av det huset som då Bert och jag började bygga 76. Hade nyss fött andra barnet. Och vi var här. Han var då varje dag och jag var här då så ofta jag kunde och städa och så här vidare. Nej, men det är klart att det är tacksamt. Jättetacksamt att få bo så här. Och sen som du ser är det ju så att vi bor som på landet, skogen nedanför huset. Så nej, det är fantastiskt.
Och din man hade en önskan också då att få avsluta här i huset.
Ja, han sa, det var ju mera när jag tog upp om jag tyckte att vi skulle sälja huset. Då sa han att nej, jag vill dö i huset. Och då svarade jag att det kan man inte bestämma här och nu. För det beror på hur sjuk man blir och så här. Men samtidigt förstod jag han. För alla spikar, alla han brukar säga, han har spacklat 120 kilo spackel på väggarna. Allt som han har gjort, så förstod jag att det var svårt för han.
Det betyder så mycket förmodligen att ja. få vara med ända till livets slutskede i någonting som man har själv åstadkommit och vara stolt över.
Mm. Jo, men så är det. Och det är ju det jag säger att vi hade, eller Bert kan väl säga, hade förmånen att kunna få bo hemma, dö hemma. Mm. Tack vare samhällsresurser, mina barn och deras sambo som ställde upp och hjälpte till. Så han kan inte ha fått bättre slut än vad han fick här.
Ja, ni har ju tre barn tillsammans.
Ja, Victoria, 47 år. Oj, det låter mycket. Bor i Umeå. Och Therese då, hon är 43 år, bor i Kalix. Och Emma, hon fyllde 41 år i veckan. Hon bor i Stockholm. Och av alla tre flickor så är det ju Emma som är mest lik mig, säger alla. Både utseendemässigt och sättet. Och det känns ju kul, för då går ju generna vidare också.
Hur ofta har ni kontakt med varandra?
Ja, i regel varje vecka och ibland flera gånger i veckan. Och nu har de ju då känt att mamma är ensam, så då blir det ju ofta kontakter med varandra. Och Therese då, som bor här i Kalix, blir det ju oftare och enklare också.
Ulla, det här med att hålla sig så fräsch och ung, jag tycker vi bortser från åldern i det här fallet. Har du något tips och råd där?
Några rynkor har man ju alltid. Men sen just att hålla sig pigg och fräsch i själen. Grunden är ju för det första att man får vara frisk. Och det har jag ju då haft förmånen att ha fått vara. Små skavanker har väl de flesta i den här åldern. Men att få vara frisk. Men sen att tänka positivt. Och det är, jag ser mer möjligheter än hindren, och det tror jag är väldigt viktigt. Och så engagera sig, och det känner jag ju nu när jag har blivit ensam, men att mitt engagemang i PRO, men det har ju bara berikat mitt liv. Det är fantastiskt att få göra något för andra och inte bara gå in i sig själv hela tiden.
Hur ser du på framtiden nu? Om vi nu bortser från den här coronatiden. För att den kommer ju gå över.
Jag tror att vi kommer att få ha en del känningar. Både i landet och i världen. Alltså ekonomin kommer ju att påverkas ett bra tag framöver. Det tror jag på. Men jag tror också att vi har lärt oss någonting av den här virus, förbaskade virusen kan man ju säga. Jag tror att vi kommer att omvärdera en hel del hur vi har levt tidigare. Och vi upptäcker ju att redan nu tänker människorna mer solidariskt, hjälper varandra och så vidare. Och där hoppas jag ju att det kommer att följa med mer framöver. För att egoismen är ju den som har växt väldigt starkt sista tiden. Och ensam är aldrig stark, utan tillsammans är vi ju starka. Och det hoppas jag att vi tar med oss i framtiden. Bry oss om varandra och se att det går att göra någonting för medmänniskorna.
Och det är väl viktigare än någonsin att egentligen citera det du sa nyss?
Jo, men det är ju jätteviktigt. Men vi har ju tappat bort lite av det i den här egoistiska. Bara jag får, så är det viktigt. Och vi kan ju se den här hamstringen som gjordes här nu. Men det är ju bara rena egoismen. Bara jag får medicin, bara jag får toalettpapper. Istället för att jag ser att jag behöver inte ta allt på en gång. Så nej, det tror jag är positivt. Att det här egoismen kommer att plana ut.
Har det ökat det här att vara egoistisk? Jag menar, du har ju en viss erfarenhet, livserfarenhet.
Ja, men så är det ju. Det har ju ökat. Och jag kan väl säga så här, om vi återgår till det här med politiken, det jag säger, det här om demokratin och så. Där tror ju många att det jag tycker och tänker, det är det enda rätta. Sen struntar jag i vad andra tycker och tänker. Och då har vi tappat bort det här med den demokratiska värderingen. Att vi måste försöka jämka ihop oss, oavsett om vi har olika uppfattningar. Och sen att man inte alltid kan få som man vill. Och det jag säger, det här med egoismen också. Bara jag får, så struntar jag om grannen eller andra får. Det hoppas jag att framtiden kommer att visa. Att det här som vi nu är inne i med coronavirusen kommer att förändra våra tänk.
Ett av de exempel på ditt engagemang som du beskrev här. Men du har ju också varit rätt frispråkig och vågat säga vad du tycker och tänker i frågor. Har du ångrat någon gång att du har varit så frispråkig?
Ja, men det är klart att någon gång kan man väl ha sagt någonting som inte har varit bra. Men för mig är det är grunden att våga uttrycka tankar och funderingar. Sen är det ju inte alltid att mottagaren tar emot det på ett bra sätt. Men det är grunden, tycker jag. Och vi håller på att tappa bort det. Och jag tycker där behöver vi också tänka till. Vi ska våga ta upp det vi tänker. Och mina barn har jag sagt, man ska säga vad man tänker och tycker. Man ska inte skrika och fara upp efter väggarna. Jag tycker det är jätteviktigt.
Ulla Granström, dagens gäst i Kalixpodden, hur har den här stunden varit, tycker du?
Ja, jag var ju nervös när du kom. Nej, men jag tycker vi har haft en bra dialog. Och du är ju också lättsam att prata med. Men du är proffs på det här. Alltså. Nej, det känns bra.
Hur ser resten av dagen ut?
Ja, jag har inte riktigt bestämt. Men jag tror att jag ska gå ut med sparken efter skotespåret som finns här nedanför. Och få lite frisk luft och motion.
Ja, det är inte långt ifrån ditt hus som spåret går.
Nej, det är bara strax nedanför. Men jag kan inte gå rakt ner från huset. Jag måste gå mot slalombacken. Och där är det då skotespår och så är det upptrampat av pissmaskiner.
Jag tänkte på en annan sak. Att du är väldigt omtänksam. Jag kan ge ett litet exempel bara. När jag skulle åka hit här under morgonen så har vi haft en dialog då via mejl och telefon under gårdagen. Och sen innan jag skulle åka hit så skrev du ett mejl. Observera, det är väldigt halt på gården.
Ja, men jag tycker om och bry mig om andra. Och det är ju egentligen det jag gör som ordförande också i PRO Kalix. Det tänker man inte på. Men där är jag ju med tillsammans med styrelsen att skapa någonting för våra medlemmar. Men sen är det ju också, det är ju inte bara i PRO utan det är ju som individ och människa. Jag tycker om och bry mig om andra.
Men när jag får ett sånt meddelande spontant, för jag kan tänka mig att det var rätt spontant, kanske naturligt för dig att skicka ett sånt meddelande, så blir jag väldigt varm i hjärtat över din omtanke. Att en sån liten grej att du faktiskt engagerar dig och skriver ett mejl och säger att jag ska vara försiktig, det värmer mitt hjärta.
Ja, men det var ju roligt. Då har du varmt hjärta hela dagen. Nej, men jag tycker om och bry mig om andra. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Bara skicka ett mejl till dig, Reine. Så blir din dag kanske glad för det lilla jag skickade. Om tanken.
Ja, eller ett samtal till någon som sitter där ensam kanske.
Ja, men det behövs så lite för att glädja andra egentligen.
Tack för en trevlig pratstund.
Tack ska du ha.